Okej, det är den 23 april, solen skiner, vi hänger i Malmö. Jag heter Gabriel och här är också Ebba.
Ja, hallå.
Som ni ju känner igen från tidigare avsnitt. Men med oss idag har vi också John Hanse.
Stämmer. Hej. Hej,
hej. Kul att du är här. Vad gör vi här i Malmö egentligen?
Ja, vi sitter just nu på Teaterhögskolan på Bergsgatan i Malmö. Och här intill ligger ju Inkonst. Och just i dagarna så spelar ju vi i Nyx föreställningen Human Agency här på Inkonst. Och John har också haft sin föreställning Smålands mörker här på Teaterhögskolan som gästspelar från, vad heter de? Regionteatern.
Regionteatern Blekinge Kronoberg. Jag har gjort mitt masterarbete där, så jag har regisserat föreställningen där. Jag har inte jobbat med dem tidigare.
Just det.
Ni har båda gått den här mastern i regi, eller
hur? Mm,
och går
stämmer.
Ut nu.
Ja, till sommaren.
Det måste ju vara fett skönt.
Och gå ut?
Ja.
Ja, både och. Det har ju varit lite så här lyxigt att ha tillgång till skolans resurser. Det får man ju inte sen, tänker jag.
Nej. Nej, det är väldigt sant. Det är sköna lokaler och så.
Och jag kommer fortsätta jobba med ungefär samma sak efter att jag har gått ut. Så att på ett sätt så är det bara en så trygghet som försvinner, tänker jag.
Mindre studielån och mindre gratis lokaler.
Ja.
Mm.
Men hur har det varit med liksom stöd från lärare och så?
Alltså masterutbildningen är ju väldigt mycket självständigt arbete, så du får ju söka de kontakter du önskar, tycker jag. Så det är ju lite beroende på hur väl du gör det, eller hur lätt du har för att liksom få kontakt med de lärarna som finns.
Ja, man får se till att ta det stödet som man ska få, liksom, om man ska få det. Annars får man inte så mycket stöd, känns det som.
Nej, så är det.
Jag måste bara säga en sak, och det är att första avsnittet av den här podden så sa vi att det skulle handla om scenkonst.
Mm.
Och sen förra avsnittet så läste vi en bok istället.
Mm.
Och det känns väldigt härligt att vi nu är tillbaka och kan liksom leverera lite scenkonstsnack.
Ja, för idag tänkte vi att vi skulle prata lite om vad vi i Nyx har hållit på med den senaste tiden. Och också vad du, John, har hållit på med. Och lite vad vi har för typ strategier, hur vi jobbar. Eftersom vi gillar det vi gör ömsesidigt, men kanske gör olika saker.
Det stod något i mässet när du frågade mig om jag kunde vara med idag. Vad skrev du? Vad strategier och...
Ja, jag tror att jag skrev liksom estetiska och politiska strategier, tror jag.
Just det, så var det.
Ja.
Kan inte du berätta någonting om Smålands mörker, John?
Jo, det kan jag göra.
För den som inte har sett det, liksom.
Smålands mörker är en föreställning som är baserad på en tecknad serieroman som heter samma sak, Smålands mörker, som Henrik Bromander har skrivit och ritat.
Mm.
Och föreställningen Smålands mörker är ett verk som bygger på den, men vi bestämde tidigt att det skulle vara ett verk som kunde stå för sig själv också. Men den bygger helt enkelt på världen och storyn som finns i serieromanen, även om den är omarbetad.
Mm.
Och det är också Henrik Bromander som har skrivit manuset och ritat nya teckningar till den här scenkonstföreställningen.
Den är väldigt härligt illustrerad, alltså både boken och föreställningen.
Mm, det är ju naiva svartvita teckningar, kan man säga. Alltså typisk svensk serietecknarstil, kan man väl säga också. Mm. Liksom, jag gillar Henriks teckningar jättemycket också. Och det var att vi tog upp dem på scenen på det sättet som vi har gjort. De projiceras på tre stycken skärmar som man kan se som... Man skulle kunna se dem som tre stycken serierutor på scenen som ändras hela tiden. Det var för att jag provade att projicera upp dem stort någon gång, att det blev väldigt... väldigt effektfullt att titta på de här svartvita teckningarna i ett stort svart rum liksom.
Mm. Och det känns som att de har blivit ännu renare än i serieboken på något sätt.
Mm. Ja, vad kul.
Ja, men det är väldigt tydliga, härliga bilder. Och ibland också humoristiskt. Liksom, som man ser en bil som kör iväg och då är det liksom ruta för ruta, den blir mindre och mindre.
Mm. Ja, men det har varit spännande att leka med genren på det sättet, alltså, eller genrerna, för på något sätt så har arbetet mycket gått ut på att låta seriekonstmediet och teaterkonstmediet mötas på scenen. Det är en skådespelare och så är det Henriks tekniker.
Mm.
Och det var ju du, Ebba, som sa det förut någon gång för länge sedan, att när vi hade varit på någon föreläsning, när föreläsaren hade visat, jag vet inte om du har lyst till kvistteckningar eller någonting, som en del av sin föreläsning på en PowerPoint-presentation. Jag kommer ihåg det så väl att du beskrev den upplevelsen att sitta och titta på en serieteckning tillsammans, kollektivt. Mm. Att det var en liksom speciell upplevelse. Och det vill jag ta fasta på i föreställningen. Mm. Liksom.
Ja, men det är ju kul att liksom... Då var det mycket det här skrattet. Liksom. Alltså att typ titta på bilden och sen så börjar folk liksom, en efter en så här, skratta lite. Liksom. Men kanske på olika tid beroende på hur snabb den var på att läsa. Liksom.
Mm.
Men
den här föreställningen är också på något sätt väldigt aktuell för att den handlar om våld och fascistisk ideologi.
Mm.
Kan du säga någonting om protagonisten, vem han är?
Ja, huvudfiguren, eller den enda figuren i föreställningen som gestaltas på scen, är Erik Holmberg, som är från Nässjö och som bland annat är fascist. Och det var väl en av anledningarna till att jag fastnade för den här serieromanen, liksom, att den handlar om en fascist och på ett, som jag tycker, väldigt smart sätt tar upp både den fascistiska ideologin och en individ som tror på den fascistiska ideologin, och också låter en se världen genom ögonen på en som tänker fascistiskt, eller vad man ska säga. Så, men också att man får se att en ideologi är inte bara en person, det är inte en schablonbild av en fascist, liksom, utan det finns mycket, mycket mer. Och jag tänker att, jag hoppas att styrkan med föreställningen är att just att den försöker förstå vad som är lockande och vad som är liksom det, inom situationstecken, positiva med fascismen. Liksom.
Mm.
För att man beskriver ofta fascismen som bara ond och dum.
Mm.
Men här försöker vi se vad den här personen, Erik, då ser som positivt i det. För ingen person ser sig själv som ond och dum. Liksom.
Mm.
Och anledningen till att man ser att fascismen växer starkare i både Europa och Sverige nu, de anledningarna måste vi försöka hitta, för att annars tror jag inte man kan bemöta det.
Men vad liksom, för det är ju det jag också tyckte var väldigt spännande med föreställningen, eller liksom något som jag inte hade sett förut, och liksom, eller kanske inte sett och kanske knappt liksom diskuterats förut på sånt sätt liksom. Alltså hur en ganska lång bit i föreställningen där Erik liksom berättar om vilka han har läst och liksom det drömsamhälle som finns beskrivet hos de här tänkarna och sådär. Och ja, det tycker jag är väldigt bra att det var med liksom. Men vad, ja, det är spännande.
Det kanske ska sägas också att, att det är liksom mitten på 90-talet som, eller som skildras.
Ja, alltså Erik är i princip lika gammal som jag. Han är född någon gång i... Alltså, jag är född 82, han är nog född 85, tror jag. Det är lite det är olika i pjäsen och serieromanen, och vi uttalar det aldrig tydligt i pjäsen.
Nej.
Så det beror på om man har läst serien eller inte. Liksom.
Mm.
Han tar studenten 2001 i alla fall.
Mm.
Det gjorde jag också.
Ja.
Men vad tänker du att det är då som lockar Erik? Eller vad du vill att liksom, alltså i din tolkning, vad har du tänkt det liksom?
Det som finns i fascismen som jag tänker lockar Erik är jag tänker att det är en ganska komplex bild av en person liksom, så det är svårt att bara säga så här, men några saker som jag uppfattar själv som lockande, men det kanske är intressantare att prata om liksom. Är dels en liksom någonting att följa, någonting att tro på, en grupp som man blir en del av liksom. Och en idé som man blir en del av, någonting som är större än en själv, men någonting att tro på helt enkelt.
Mm.
Och också en gemenskap, För det kan man väl säga, alltså nationalismen är ju väldigt grundläggande för fascismen liksom. Och fascismen tror ju på någon slags åter, eller på nytt födelse av nationen liksom, att den ska, ja, det är på något sätt inte bara en konservativ ideologi utan en blandning eller någonting liksom
futuristiskt.
Ja, precis. Futuristiskt och konservativt samtidigt liksom, att det är, man tror på ett nytt Sverige till exempel, som Sverigedemokraterna pratar om hela tiden. Det är en bild av ett Sverige som, det har aldrig riktigt funnits, men man spelar ändå på saker som har funnits och man spelar också på en bild. Vad ska man säga? Alltså, jag tänker att de själva skulle nog beskriva det som en ganska kärleksfull utopisk gemenskap liksom, där alla som är svenskar är välkomna. Och sen får man då sätta upp kriterier för vad som, vilka som får vara svenskar. Men så länge man är det så får man vara med oavsett om man är rik eller fattig, eller om man är sjuk eller frisk eller rik eller...
Just det. Så, och sen, det är väl väldigt viktigt också att du är med så länge du liksom följer någon typ av ledare.
Ja, eller? Inom många fascistiska skolor är det väl det liksom. Alltså, men den här ledarkulten är ju inte alltid lika tydlig i alla fascistiska rörelser. Så man, alltså, man tänker ju gärna på Hitler och Mussolini och så här liksom.
Jag tänker att det är många fascister som går och väntar på sin ledare. Alltså lite som religiösa kan vänta på återuppståndelsen. Eller så här, att Jesus ska komma tillbaka eller, och liksom ordna världen igen. Det måste finnas många besvikna fascister där ute som liksom inte har någon att följa.
Ja, men jag tänker att det är också, om man tittar på Sverigedemokraterna till exempel, som är ett nyfascistiskt parti liksom. Jag vet inte om man skulle säga att Jimmy Åkesson är den karismatiska ledaren som ska liksom stöpa om Sverige i den nya, alltså det kanske inte är lika viktigt i alla fascistiska rörelser med den här ledaren. Jag tror inte att det är en nödvändig komponent i en fascistisk rörelse liksom.
Nej, i alla fall inte innan den tagit makten.
Nej.
Men jag tänker att ibland så är ibland tycker jag Erik skildras lite på det här man ska säga säpo-sättet att tänka på extremism, att, fast kanske är det lite på skoj när han säger jag blev fascist genom att lyssna på black metal liksom. Alltså jag tänker hur säkerhetspolisen beskriver extremister som liksom vilsna själar som söker samvaro i en grupp liksom.
Ja, jag har tänkt att han raljerar lite över det där liksom. Det är samtidigt i en situation där han försöker ta sig ur en annan situation där han, man kan väl säga att han är fast i ett minne från när han har blivit misshandlad av AFA-aktivister. Och han tar sig ur det genom att säga vad som helst, och han rättar ju sig ganska snabbt efteråt med att säga att det var i alla fall genom musiken som jag träffade Simon, som var hans första fascistiska kamrat, eller vad man ska säga. Och han leker ju själv med de här, alltså manuset leker ju med de här schablonerna liksom.
Det är väldigt härligt.
Han pratar om när han själv är hög och pratar om så här liberaler, rödingar, alla ska dö, en renande eld som sveper genom landet. Alltså, och driver med sig, med sina egna politiska schablonbilder på något sätt liksom.
Jo, men det är på något sätt det som gör det till en smart karaktär och en spännande karaktär att följa. Sen tänker jag på en annan sak som är, som ni har valt bort, eller man ska säga, från romanen. Och det är ju att han i serieromanen så blir han ju på något sätt vänsterextrem, får man väl säga, i slutet.
Dels använder jag nog aldrig begreppet vänsterextrem överhuvudtaget.
Nej, det men liksom jag pushar lite här, för jag tänker att så här, just den grejen att det kan slå över från liksom fascism till whatever, autonom marxism liksom. Det går ju på något sätt i linje med kolsuparteorin, att liksom extremerna möts och så. Alltså på något sätt finns det en sån tendens i serieromanen.
Ja.
Som är liksom ni har.
Men jag tror att den tendensen är reell faktiskt. Alltså inte att jag tror på den här kolsuparteorin som man pratar så mycket om nu liksom. Men och att så här det möts i någon form av liksom tro på våld eller något sånt här liksom. Men däremot tron på en utopi och på, tron på en gemenskap och att man radikalt vill förändra samhället som det är idag. Där möts de ju. Och det betyder inte att fascismen är bra på något sätt liksom. Men det är därför har båda de ideologierna samma, alltså en styrka som är liknande och en liksom dragningskraft som kan vara samma, som jag också tänker kan vara det för alltså sekter i form av religiösa sekter och så här. Att det finns en gemenskap och man erbjuder någonting större än en själv liksom, och någonting att tro på.
Det finns en hel del på liksom vänsterkanten som också gått över liksom till mer religiösa sekter och sånt. Så det känns som att det finns liksom lite rörelser åt olika håll. Liksom.
Det finns ju väldigt obehagliga beröringspunkter i liksom, till exempel hur det italienska fascistpartiet bildades, vilka grupper som var med. Det var feministiska grupper och syndikalistiska grupper som var med på uppstartsmötet för det här fascistpartiet. Liksom, och vissa av dem föll av ganska snabbt och andra var med ganska länge.
Jo, men jag tänker det att om det är någonstans kolsuparteorin är sann så kanske det är Italien 1920 eller något sånt där.
Ja.
Men att det är mindre sant, var mindre sant i Tyskland och ännu mindre sant idag i Sverige liksom.
Ja. Men tänker du att kolsuparteorin, för jag tänker att den bygger så himla mycket på att det är metoderna liksom, att det är så här, att man menar att så här, ja men de folk är beredda att ta till militanta metoder för att åstadkomma politisk förändring. Och det är där det möts liksom, men det kanske är
Ja, jo, men det är väl en viktig komponent. Absolut.
Och liksom att det känns som att den ofta kommer från ett håll där alltså där nationalismen eller i alla fall på något sätt staten, det kommer liksom från hållet staten och de som liksom gärna liksom lever under staten. Alltså man tänker sig att så här, ja, men alla som hotar liksom det vårt fungerande välfärd är samma liksom. Och alla som inte ser att den fungerar är samma ungefär.
Precis, det handlar väl om att båda de här rörelserna är beredda att överskrida demokratin i sin nuvarande parlamentariska form.
Jo,
så det är väl det som är rädslan. Alltså våldet är ju inte det viktiga, tror jag. Alltså vi vet ju att alla de som köper statens auktoritet också köper våldsanvändande för att upprätthålla en maktordning. Så att om man skrapar lite på ytan så tror jag inte att det är våldet som är grejen. Det är inte det som är hotet.
Nej.
Men nu är vi ändå här på, skulle prata om så här, teater och så. Nej, men jag tänker, jag tycker det är intressant hur i Smålands mörker teaterföreställningen hur liksom, alltså när jag såg den, jag kommer ihåg att jag satt liksom längst fram och kände mig extremt så här, manglad liksom. Och alltså tyckte det var ganska jobbigt att sitta där liksom. Jag skulle gärna gått därifrån så här. Alltså på något sätt på ett så här känsloplan liksom, för att det var så extremt mycket ljus och ljud och text och det var så nära och allting. Och de här skärmarna var bakom närmare liksom. Det var ett sånt tryck.
Ja, det är ett sorts sinnligt våld som du utövar.
Det upplever jag verkligen publiken. Faktiskt.
Ja. Ja, jag kan gilla den beskrivningen av det faktiskt.
Och det är inte, kanske inte bara ditt arbete utan också ljudläggarens och teckningarna, alltså projektionen, att det blir väldigt alltså särskilt Eriks trauman och upplevelsen av våld som han har haft skildras ju genom att liksom ljudet bryter igenom, det kommer ljus, det liksom är så mycket att han inte lyckas artikulera det riktigt. Och sen får han samla sig och berätta om vad som hände.
Ja, det har blivit så att vi har jobbat ihop med det här liksom. Det har varit en väldigt kollektiv process, vi har varit ett ganska litet team egentligen, 4 personer som har jobbat med föreställningen tillsammans väldigt mycket, så det är väl ett gemensamt val att det har blivit ett sånt tryck som ni beskriver liksom. Och det har också blivit att det är väldigt kompakt, det finns liksom egentligen inte något tillfälle under de 45 minuterna som föreställningen pågår att så här slappna av och reflektera liksom, utan det pågår väldigt konstant liksom,
mm.
i 45 minuter. Det är en ganska kort föreställning, annars tror jag inte det hade fungerat.
Mm. Nej, det är sant. Mm.
Men det är också, det har vi också pratat om med ljudbilden till exempel, att det finns liksom en puls, en rytm i ljudet. Ljudbilden ligger på hela tiden. Det är inte enskilda spår utan möjligen en intromelodi som finns. Liksom. Annars är det liksom en pågående ljudbild som varierar. Och där har vi pratat om den som att man får följa Eriks puls.
Mm.
Och att när han är hyfsat lugn i sitt berättande eller i sina minnen av... Ja, han pjäsar in en återberättelse liksom av hans liv fram till den punkten han befinner sig på idag.
Ja.
Och där ja, när han liksom har kontroll över situationen så är pulsen ganska lugn, men ofta så går den liksom upp och där följer väl publiken på något sätt med i det här också, tempot på något sätt, tänker jag.
Men vad tänker du liksom att ja, men vad liksom, om du tänker föreställningen och publiken liksom, vad, liksom för vi i Nyx brukar vi ofta liksom tänka på när vi bygger föreställningar liksom, vad det ska på något sätt skapas eller produceras eller gör, liksom, vad som ska hända i rummet alltså,
eller i publikens
kroppar, ja, men precis, vad blir det för, vad är det för typ av liksom tankar eller rum eller liksom så som kan väckas till liv av det. Mm. Ja, men vad tänker du om det?
Ja, alltså där kan man väl säga också, för nu tänker jag på vad du pratar om, att, här, att vi skulle lite gå in på skillnader mellan
jag tänker att det våra sätt att jobba.
Liksom. Ja. Jag har funderat på det sen igår när du frågade mig om det här. Jag är lite tråkig i det här sammanhanget på det sättet att jag har inte ett sätt att jobba som är så här, det här är min arbetsmetod. Jag har ju till exempel jobbat mer med lerstycket som vi gjorde i Brasilien.
Mm.
Just det, vi gjorde ju en version av Brecht lärostycke, Dimas namn. Det kanske vi ska spara till en annan, ett annat samtal.
Ja, men för jag tänker att där... Det var jättelärorikt för mig liksom, och just liksom ert sätt att eftersom jag har jobbat så mycket med instruktioner i höglurar, att man liksom verkligen tar tillvara på handlingen hos publiken, att man får en kroppslig erfarenhet av det man gör liksom. Och på något sätt i det här verket, så den här kroppsliga erfarenheten pratade vi om själv också, det här, den här manglad, alltså att man blir manglad av föreställningen, att man får Också att man inte har tid att tänka efter, tror jag är en viktig del i den just kroppsliga erfarenheten, att man utnyttjar publiken i samma rum som verket liksom. Att man får på något sätt bara köpa att Erik står där på scenen. Och han får säga, det finns inget utrymme att säga emot liksom.
Och i princip tilltalar han publiken som förövare.
Ibland. Ibland.
Han anklagar publiken för att det var publiken som misshandlade honom kanske, eller hotade honom, eller...
Alltså det där började med att vi lekte med att vad hade hänt ifall man tilltalar en... För det är ju en föreställning som ska fungera både för vuxna och också spela på gymnasieskolor väldigt mycket.
Ja.
Och där lekte vi med tanken med att så här, adressera en gymnasiepublik som så här, det var ni som attackerade vårt nazistmöte. Och så har det blivit, men det är bara, det är bara i brottstycken i pjäsen som man gör det. När han pratar om det här minnet från när de blev attackerade när de gick till ett nationaldemokratmöte i Jönköping.
Jag tycker det är jättespännande faktiskt, för att det är ju inte som att det görs, alltså det, vad ska man säga, antifascistiska våldet som utövats mot honom är ju också väldigt brutalt. Alltså det är inte som att ni romantiserar det eller utan det är så här, det är jävligt jobbigt.
Ja, det tänker jag är någonting man får ta om man använder våld som en politisk metod liksom. Och det tänker jag att i alla fall många antifascistiska grupper som jobbar med militanta medel också diskuterar mycket liksom, att det är inte fint och snyggt med våld liksom. Det, och tyvärr inte särskilt coolt heller liksom. Och det är jävligt obehagligt om man skapar traumatiserade personer både i sin egen rörelse och bland de som blir angripna av att, av att göra det här liksom. Och ibland kanske det är värt att göra så liksom. Men att det är en viktig diskussion, tänker jag.
Ja,
ja, men det är ju en del, alltså det är ju som att ni subjektiverar publiken, alltså gör den till potentiella antifascister. Eller liksom får den att tvinga den att reflektera över det som en möjlig position.
Mm.
Så kan man väl säga.
Ja.
Och man går ur föreställningen med någon sorts kanske skärrad eller ja, traumatiserad är mycket sagt liksom.
Ja.
Men med känslan av att man har haft kanske en roll i den här berättelsen.
Ja, och den andra positionen man sätter publiken i föreställningen, eller som vi sätter publiken i föreställningen, är ju att under föreställningen då lyssna på en fascist som pratar om sina åsikter utifrån vad den tycker är positivt med det. Och berättar om sitt liv och hur den personen har hamnat där och hur den har resonerat och så vidare liksom. Så det är ju två utsatta positioner på något sätt liksom. Dels som förövare men också som någon slags medlöpare i att man sitter och lyssnar på det här liksom. Det är nästan som man kan känna sig smutsig efteråt ibland liksom. Det kommer jag ihåg när vi jobbade med just det här fascisttalet som är i mitten av föreställningen. Att det är så här, men det här kan han inte stå och säga på scenen nu liksom. Och framförallt kan vi inte ljudsätta det på det här sättet som ett så här liksom pampigt
Det är nästan som att höra massorna liksom.
Alltså det är faktiskt, det ska man inte avslöja egentligen, men Jonas, när han gjorde ljudbilden, vi sa på skämt att så här, vi vill verkligen gå med honom i det här talet, inte göra ett liksom negativt propagandatal, att man gör en liksom karikatyr av Hitler liksom, eller så här. Och då gav jag som exempel att så här, men du skulle ju kunna så här, alltså jag tänker nästan talet Independence Day, när presidenten håller tal där liksom. Och så gick Jonas hem och lyssnade på det, och så kom han tillbaka och så var det så här, är mitt förslag liksom, och så, ja det är skitbra, vi kör på det liksom. Och sen senare så avslöjade han att han hade tagit Independence Day-musiken och samplat den till den här pulsen som är liksom tillsammans med talkörer från 30-talet i, eller 20-talet kanske, i Italien liksom, alltså tidig Mussolini-era liksom. Och det är ju väldigt upphackat, man hör inte att det är exakt så, men det är just, det är både, det är Independence Day och mass.
Jo, men,
man kan ju få känslan av i den scenen hur härligt det är för Erik att stå där. För är det då också det liksom är på skärmarna, att det är bilder av, det kanske inte är samma, men det finns en annan scen där man ser arméer liksom.
Jo, men det är den.
Liksom, står bakom honom, han står liksom längst fram och ser tecknade bara personer så här på led efter led liksom bakom honom. Man kan ju förstå liksom det härliga i att hålla det där talet.
Ja, liksom, och där trappas ju bilderna och teckningarna upp liksom, och där pratade jag och Henrik om att han skulle rita bilder kring liksom, om man tänker liksom en fascists våta dröm om ett maktövertagande liksom. Och det är så här, jag tycker också väldigt mycket om, för på de här bilderna så har alla fascister på sig någon slags stickade polotröjor liksom. Och sen har de men vanliga byxor och sen kängor liksom. Men det är någon slags blandning med en uniform och någonting väldigt snällt liksom. Och så först är de och delar ut flygblad och är jätteglada, sätter upp alltså, rollar tapetklister och affischer liksom. Och sen är det stora demonstrationer och kravaller, och de demaskerar vänstern, finns det en bild också. Och har ihjäl en så här, någon slags dreadsorm som de dödar. Och sen är det då liksom maktövertagandet. Men något som var ganska otäckt när vi jobbade med det här, det var precis när liksom revolutionen i Ukraina hände liksom. Och det är ju inte klart där vad som händer, vilka som får makten där eller inte liksom. Men det var lite otäckt att de här bilderna som vi liksom, vi tyckte de var lite så här, nästan lite fåniga, lite överdrivna de här, när man ser de här stickade tröjorna när de är ute liksom och bemöter stenkastarna på gatan liksom, och den här. Men det blev, var på något sätt, bilderna påminner väldigt mycket om bilder från Ukraina, från revolutionen, när fascisterna har varit ute på gatan där och slagits mot polisen.
Ja. Jag måste bara flika in med en dröm.
Nej.
Nej, men jag bor ju i Kärrtorp, och de händelserna där skapar ju viss oro, tror jag, hos alla. Jag drömde bland annat natten efter det här första överfallet om att det var fascister just i koftor som liksom gick i led liksom. Men de hade sina koftor i mjuka varma färger, och sen hade de liksom broderade hakkors på.
Snyggt.
Ja, det kändes mysigt.
Det var ju liksom, det var ju på samtidigt som föreställningen hade premiär i Växjö, så var det en utställning också på konsthallen i Växjö. Som hade med väldigt mycket handarbete. Det tyckte jag var väldigt spännande. Jag vet inte, jag har blivit intresserad av handarbete på senaste tiden, så här, textilkonst och sånt. Det har varit något gammalt intresse jag haft förut, men jag liksom kommer tillbaka till det lite.
Men det är ju någonting suspekt med det. Alltså, med den, liksom, den här rena relationen mellan handens arbete och liksom materialet.
Det var väldigt spännande koppling att tycker jag, som har gjort det på konsthallen liksom, med just textilkonst och broderier och ideologi. Liksom. Det är väldigt självklart, alla de här bonaderna, och det liksom har gjorts varianter på dem också. Alltså från liksom politiska rörelser också. Mm. Sådär.
Det var ju en nationalist som hade gjort de här just väggbonaderna. Liksom. Ja, och det är en grupp som har funnits, det är ett gäng konstnärer som har funnits där länge. Och det, där var det också väldigt roligt hur mycket de påminner om Henriks teckningar. Att ja, men det är perspektivlöst och, att det, ja, men, och väldigt, väldigt snyggt i någon slags enkelhet på något sätt. Mm. I någon slags platthet som gör det skitbra, tycker jag liksom.
Ja, men det, tittar man, alltså, om man nu återgår till liksom begäret efter fascismen, så finns det ju också någonting där. Tittar man på Riefenstahls propagandafilmer, så är det ju liksom ofta korsklippningar där det är å ena sidan supermoderna liksom tyska stridsflygplan och liksom på ena sidan, och på andra sidan är det så här mysiga stugor, liksom timrade stugor och liksom tyska lummiga berg och så vidare. Så att det här liksom konservativa och det moderna blandas.
Men jag tänkte på några saker, om vi nu ska komma in lite på föreställningen som Gabriel och jag har jobbat med liksom. Det finns liksom flera saker som jag pratat om nu som jag tänkte kunde vara kul att också ta upp i relation till den.
Den heter ju Human Agency.
Precis.
Och spelar på Inkonst just nu. Sista föreställningen ikväll.
Du kommer också spela på Turteatern sen.
Precis, det blir september. I Kärrtorp. Apropå Kärrtorp. Men liksom, vi började ju prata om det här liksom begäret eller lusten att ha någonting, att tro på en gemenskap, en så här framtidstro typ. Som en del av liksom det här, det som kanske lockar med fascism liksom. Vi har inte tänkt så mycket på fascism kanske i våran föreställning, men den spelar ju väldigt mycket med att konstruera en slags gemenskap hos publiken som är där liksom. Rent konkret, genom att det finns röster som instruerar publikdeltagare att göra saker tillsammans, att gå tillsammans mot i samma riktning. Eller att hålla agiterande tal om hur vi måste agera för att inte kapitalismen ska liksom suga ut det sista ur våra kroppar liksom. Och på olika sätt så här, på olika sätt försöker skapa kollektiv på något sätt med en framtidstro.
Men i den här föreställningen, till skillnad från i princip allt tidigare jag har varit med om som jag har gjort. Utom möjligen en liten MP3-fil som man kan ladda ner själv från en hemsida fortfarande, tror jag.
Just det. Avatar versus Human.
Just det. Där man ju byter hörlurar. Det är en som inte har hörlurar och en som har hörlurar. Så, så i alla andra verk som jag har sett som jag har gjort så har ju alla haft hörlurar. Och där tänker jag det här med att bygga en gemenskap. Att här bygger ni ju en gemenskap där det också finns några som, alltså en stor grupp av publiken som inte är med i den gemenskapen. Uppfattar jag det som när jag gick den här... Vad säger ni? Var med i den här föreställningen?
Ja, ja, precis. Vi får kalla det föreställningar, föreställning i brist på bättre namn just nu, tror jag.
Ja, men det är ju sant. Är det. Det, är ju, det finns ju 12 hörlurar och 32 personer i publiken. Och alla de som har hörlurar på sig kommer ju in i en sorts gemensamt flow. Och sen så byter man ju plats. Och det är ju någonting som vi... Ja, det har ju varit ett genomgående tema i processen att undersöka det. Vad det är att vara på insidan av den här lurgemenskapen och att hamna utanför. Hur kändes det för dig den...
Nej, alltså jag tycker att det är fruktansvärt skönt att ha på sig hörlurarna. Och också nu var det, hur många var det i publiken? Var det 30? För det blev väldigt konkurrens om hörlurarna efter ett tag. För det funkar ju så att man får instruktion att räcka upp handen och då får någon ta ens hörlurar. Så då blir man liksom av med hörlurarna. Men det var hela tiden ganska många som inte hade hörlurar, så ibland var det svårt att få tag på hörlurarna när folk räckte upp handen. Det var många som ville ha samma lurar liksom. Det kändes som att många längtade efter de här hörlurarna. Och jag tycker det är så himla skönt att ha dem på sig liksom. Man vet vad man ska göra liksom. Man vet vart man är på väg. Och man kan också vara trygg i att så här, jag kommer veta det hela tiden. Även när man står still och inte får några instruktioner, så tänker man att det är så det ska vara nu. Det gör ingenting att jag står still, för det, jag gör som jag inom situationstecken ska. Men när man däremot står utan hörlurar så blir man ju jätteosäker i ett sånt rum, tycker jag. Där det är så här, ja, men okej, det ska vara en aktiv publik på något sätt. Vad ska jag göra nu? Ska jag gå och sätta mig? Eller ska jag...
Ja. För det är ändå som att... Alltså, jag tror att jag ville att göra det så här med två sidor. Liksom, att på något sätt få in människans... Alltså den ensamma eller den... avskilda människans på något sätt sårbarhet eller ängslighet eller liksom otrygghet i ett rum så här. Medan den som är liksom inkopplad i den här maskinen eller följer instruktionerna eller vad man ska säga automatiskt, som du beskriver, också får en, liksom, en plats, en framtid, en riktning och sådär i rummet. När du tar av dig dem så upplever jag en slags liksom förlust på, eller förlust av framtid eller av kroppslig liksom tyngd eller någonting. Alltså,
vi har gjort det extra, om man nu får säga, våldsamt genom att till exempel inte ha något ljud i rummet. Alltså vi hade kunnat rama in det för att göra det mer ombonat.
Även för de som inte har hörlurar.
Precis.
För ni har ju ett bakgrundsljud i hörlurarna som gör att man trivs ännu bättre i dem. Liksom. Man får ett litet soundtrack liksom.
Ja. Och det är liksom, jag tror både jag och Ebba tycker att det är lite läskigt att utsätta publiken för den här för att bli utstött.
Men har ni fått några sådana reaktioner?
Ja, absolut. Det är någonting som många som har varit med och pratar om den känslan.
Men som något negativt menar jag. Alltså, för det, jag tänker att man tar med sig den upplevelsen som en väsentlig del av verket. Ja, så man inte blir liksom... Att man känner sig inte utsatt på ett dåligt sätt av er. Men däremot utsatt i situationen. På ett sätt som väcker mycket tankar.
Jo, men det är ju fint att du säger. För det är så vi hoppas att det ska fungera. Verkligen.
Ja, men för det tycker jag är en sån styrka med era verk, att ni inte är ute efter att så här, för det är många som har pratat om det efter både speltester och så här föreställningar, vet jag, liksom, att så här, ah, men hur långt kan man gå med det här liksom? Och dels så tror jag inte man kan gå särskilt långt med det. Alltså jag menar i liksom förhållande till att få folk att göra saker som de inte skulle gjort annars. Om de inte liksom av någon annan anledning vill det själva liksom. Men dels så är det ju, som jag uppfattade, aldrig ett syfte liksom. Utan det är inte det handlar om, utan att undersöka vad man kan göra med instruktioner som man vill följa.
Ja, men också, men det är ju intressant att du säger det, när du säger, när du beskriver det som att, så här, att få folk att göra saker de inte skulle gjort annars. Det vill vi ju. Men inte nödvändigtvis på det sättet att vi vill med våld eller på ett obehagligt sätt få folk att överskrida
sin integritet,
den typen av
eller
gränser.
Få folk att göra saker som de inte skulle kunna tänka sig att göra annars. Så det här skulle jag inte ställa upp på att göra annars liksom. Det är mer det jag menar.
För det finns ändå, alltså de här rösterna som vi har i den här föreställningen, de försöker liksom skapa band mellan människor på lite konstiga sätt liksom. Till exempel att så här, med hjälp av en frukt så här, lägga en hand på någons kropp liksom. Och sen stå där en stund. Och liksom en slags intim relation som jag tänker också är ganska den känns ganska otänkbar kanske innan, eller så här konstig grej att göra, och extremt snäll och mild och liksom sådär.
Ja, men ibland får vi också feedback om att vi borde gå längre liksom. Det var någon som sa efter premiären så här: vi vill bli pushade liksom, kör hårdare. Jag tänker också att det är lättare att säga, det är liksom lätt att säga det när vi inte har kört hårt.
Jo, men alltså man gör ju mycket saker som man inte skulle gjort annars. Stå och titta någon, en främling i ögonen, eller sitta mitt emot den och titta den i ögonen liksom, eller säga saker som man aldrig skulle kommit på att säga själv. Eller stå och titta upp i en konstgjord sol och hälsa den liksom. Så är det ju. Och det är ju väldigt, det tycker jag ofta var väldigt kul i den här föreställningen att göra liksom.
Men en liksom sak man kan prata om är liksom, vi pratade om det här begäret efter fascismen som ett begär efter gemenskap på något sätt. Alltså, jag vill inte bli för psykologiserande eller sådär liksom, men jag tänker att våran föreställning och våran Nyx liksom, praktik också spelar mycket med det här begäret efter att liksom uppgå i någonting större eller på något sätt bli en del av någonting eller dela ett ansvar typ, i det här fallet med en röst som du liksom delar ansvaret av över din kropp med plötsligt. Men det är spännande vad liksom, vad vi som konstnärer liksom, vart vi placerar det här. Så vad vi gör med det här begäret så här. Kan vi liksom kanalisera det? Alltså, det kanske blir spekulativt nu, men liksom, kan man det och liksom ge det plats och på så sätt så här, reflektera på något sätt över det. Alltså,
jag tänker att man lär sig mycket av det i era verk. Och ni som jobbar med det lär er säkert ännu mer av det liksom. Jag tycker det blir tydligt med de här 12 högluggarna också att de blir så här normen i rummet. Fast de är en minoritet så rör de sig som en grupp. Eller inte alltid som en grupp, men de har ett gemensamt normsystem som de följer på något sätt liksom. Och det kan man ju tänka både som liksom någonting positivt eller negativt med en norm som finns i rummet som skapar en osäkerhet och nästan en känsla av maktlöshet hos alla andra liksom. Det visar på något sätt på styrkan i att agera i en grupp liksom.
Ja.
Jo, men vi vill ju på något sätt undersöka ett överskridande av individen, av det liksom autonoma subjektet som liksom ja, men både som social och politisk agent. Alltså försöka hitta och undersöka kollektiva eller gemensamma rörelser.
Ja, för att om vi ska tänka liksom bortom eller framåt från nationalismen eller liksom familjen som den minsta beståndsdelen så, här, så känns det som att våran samtid har liksom individen. väldigt mycket. Mm. Men, det, men där upplever jag att vi behöver ju hitta liksom andra svar på vart kring vårt samhälle eller vår liksom gemensamma värld ska byggas. Typ.
Det behövs nya gemenskaper.
Ja, men verkligen. Och liksom, som inte är det individuella projektet. Så här. Och här, jag tänker att vi försöker bygga världar kanske där det är mer... där är liksom då den här kroppen tillsammans med den här rösten blir en typ av gemenskap. Och alla kroppar inte blir en annan typ av gemenskap.
Mm.
Och kring den här solen som finns i slutet blir liksom något annat också.
Mm.
Ja. Mm.
Ja, för där bjuds ju... Nu, om jag minns rätt så hade jag hörlurar på mig hela tiden där vid solen.
Mm.
Som väl är... 4 stycken natrium... Vad heter det?
Natriumlampor. Ja, det
är lågtrycks natrium heter det. Så gatlyktor som väldigt energisnålt ljus. Men dock utan färg.
Mm. Det var väldigt snyggt. Men,
Kerstin Weimers ljussättning.
Ja.
Men när man stod där runt... Jag har för mig att jag hade hörlurar på mig hela tiden. Där. Mm. Men där kändes det som att... Alla var med på något sätt runt den här. Även om de med hörlurarna fortfarande var de som hade kontroll över situationen så var ändå alla med på ett annat sätt än tidigare.
Mm.
Ja, det är spännande för att vi försökte göra någon typ av, den typen av utveckling inom föreställningen. Liksom att i början är det väldigt tydligt att det finns 2 sidor typ. Men att du liksom mot slutet kanske inte vet riktigt vilken position du var och att det plötsligt blir liksom en delad situation.
Delat rum, delat ljus och så vi tar också ut ljudet i rummet mot slutet.
Mm.
Men jag tänker, det var flera som jag pratat med efter föreställningen som har sagt, och jag tänker att ni har hört det många gånger också, att de reflekterar över det som att det är någonting väldigt otäckt, att så här, man blir så lockad av att följa rösten i hörlurarna.
Mm.
Jag har inte den upplevelsen själv alls. Jag tycker inte att det är problematiskt på det sättet eller otäckt.
Mm.
Men vad säger ni om det? Varför tror ni att det är folk som tänker så? Och varför är den reaktionen så stark? Varför är det så farligt att följa en röst? Liksom?
Mm.
Ja.
Men den liksom fria viljan är ju väldigt hyllad och hänger ihop med ett liksom liberalt ideal. Där vi ska vara självständiga subjekt, vi ska ta individuellt ansvar, vi ska göra individuella val. Och många går ju in i föreställningen med känslan, med tanken att det kommer vara läskigt att ta på sig lurar. Det kommer vara läskigt att följa den här rösten. Men går ut med den motsatta upplevelsen. Att det var läskigt kanske att inte ha lurar, att inte veta.
Mm.
Sin plats, att inte ha en riktning.
Ja, jag vet inte varför. Det är väldigt många som har, liksom, vill säga det till oss.
Mm. Men jag tror att kanske är man rädd för att vi ska utsätta folk för ett lydnadsexperiment.
Mm.
Men för att bli lurad, för att vi ska typ säga haha, ni är lätt manipulerade eller något sånt där.
Ja.
Men jag tänker att det härliga är ju att ha en plan, att ha en riktning i ett rum.
Mm.
Att ha det härliga är kanske inte att följa, utan att göra och att vara tillsammans.
Mm.
Det är inte själva följandet som är njutningen nödvändigtvis.
Nej, det är ett verktyg för att veta vart man är på väg, vad man ska göra liksom.
Mm.
Jag tycker att jag har i det här projektet liksom fått upp ögonen väldigt mycket för att tänka världen mindre som att den består av enskilda tänkande subjekt.
Mm.
Och fått upp ögonen och som känsla mer för att det går att tänka mellanrum eller kopplingar mellan mig och någon annan typ. Eller mig och en teknik och så vidare.
Eller ett objekt.
Eller ett objekt så här, ja, och sådär. Och det tycker jag har varit väldigt spännande. Liksom. Det är väldigt användbart så här, på något sätt samma sätt som hörlurar är det liksom, att se andra möjligheter än den här enskilda subjektet, individen, som känns som en väldigt dumt sätt att se världen liksom.
Men få instruktioner, så det skapar ju också ett, det är väldigt lätt att veta vad som är rätt liksom. För det är rätt att följa de här instruktionerna hela tiden. Så, som när vi satt oss vid den här mikrofonen nu till exempel, så har jag ju 1000 tankar om så här, hur ska jag bete mig i den här situationen nu när vi ska spela in någonting tillsammans liksom. Hur har ni tänkt att den här podcasten ska bli och så vidare liksom. Hade jag haft hörlurar som hade sagt vad jag skulle säga, så hade det bara varit att göra det liksom. Man får ett det skapar ett rum där man är väldigt bekväm direkt liksom. Det var lite det jag var inne på med det här med normsystemet också.
Och rent politiskt så läste vi ju förra året det här Accelerate Manifesto, som var ett liksom nytt kommunistiskt manifest som föreslår att nätverket måste gifta sig med planen. Alltså det räcker liksom inte med gräsrotstänkande och lokal organisering, utan det måste också finnas en plan. Och
alla måste inte känna till planen och sådär, säger de ju också.
Det är sant.
Alltså att det behöver inte vara transparens jämt.
Nej men, och det provocerade väl oss att skriva vissa delar av det här manuset. Att tänka relationen mellan ett nätverk och en plan.
Men vem menar de ska komma med planen?
Ja, det är ju oklart. Eller men det får vi väl hitta på en plan tillsammans.
Är det osynliga partiet eller vad är det som...
Säkert. Det håller på att formas i detta nu. Kanske i detta rum.
Nej, men för det är väl just det som är problemet. Vem får och vem kan och vem borde göra planen liksom?
Ja.
Och hur gör man den tillsammans?
Precis.
Och går det?
Jo, men det är klart, det är ju lätt att liksom hänfalla åt någon sorts leninism också. Och det är ju vanskligt, det vet vi.
Ja, men det är ju spännande det här projektet som vi har pratat lite om i sommar. Alltså apropå det här liksom. Att John, du har ju liksom tagit lite initiativet till ett sommarprojekt här i Malmö, som på något sätt är lite plan och nätverk.
Ja, jag hoppas att vi skulle kunna göra någon slags testa oss fram till ett sätt att låta en grupp människor, där säkert vi själva kommer ingå, styra sig själva i en offentlig miljö genom att använda sig av precis den här tekniken som ni brukar använda med hörlurar. Men att man tillsammans författar ett offentligt manus som man sen följer, och att det får bli en form av politisk manifestation eller aktion, kanske till och med i bästa fall, att man verkligen försöker åstadkomma någonting konkret med det, eller en symbolisk manifestation, jag vet inte.
Det låter ju väldigt härligt.
Det ska bli väldigt spännande att göra det.
Vi kanske ska avrunda där, för det är dags att rigga kvällens föreställning. Men tack så mycket John för att du var med oss.
Ja, det var kul.
Ja, det var det.
Ha det fint.
Hej då.